Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Är alla killar krigsintresserade, Victor?
Jag är inte. Men så delar jag väldigt få egenskaper med traditionella killar utöver mitt idrottsintresse. Och...
Du läste ju 10 böcker om Putin veckan då kriget bröt ut.
Ja, inte veckan. De 2 veckorna.
Och då ska jag säga så att han inte är en krigsintresserad kille. Så tänk på alla krigsintresserade killar gjorde.
Det var ingenting jag gjort så mycket för... mäns läsning som kriget i Ukraina.
Zlatan-boken, kriget i Ukraina.
Men alltså summa summarum, är det inte helt sjukt att det var krig i Europa hela tiden?
Jo.
Under slutet av 1800-talet. Jag hade inte tänkt på det så himla mycket innan jag läste den här romanen.
Jag tänker jättemycket på en grej. Mm. Och det här är en grej jag tänker riktigt mycket på.
Krig.
Och det här, ja, för att jag tror män tänker mer på krig än kvinnor. Av en anledning som är att hade jag levt under 1800-talet, 1700-talet, 1500-talet, 1600-talet, när som helst. Konstig ordning att säga de århundradena. Så hade jag ju förmodligen varit död nu.
Ja. I krig.
I krig. Ganska sannolikt.
Ja. Jag hade förmodligen varit död i barnsäng medan min kille var ute i krig.
Jo, det är också väldigt tänkbart. Men en sak jag då funderar på, de som inte dör. För nu verkar det vara så... när vi har lärt oss tillräckligt mycket om psykologi. Och du kanske har ett bra svar på detta, Michaela. För att nästan ganska många av dem som kommer hem från krig verkar ju drabbas av PTSD. Betyder det att var och varannan man för de sista de århundradena som liksom föregår 00-talet egentligen gick runt med PTSD hela
ja,
tiden?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Hej och välkomna till det 23:e avsnittet av podcasten Gästabudet. Visst är det 23:e?
Mm, stämmer bra.
Ja, jag heter Rebecka Kärde och jag sitter här med
Lyra Ekström Lindbäck,
Michaela Blomqvist
och Victor Malm som får vara gäst här igen. Tack för det.
Ja,
välkommen Victor.
Underbart att du är här.
Ska du inte säga att du är Expressens kulturchef?
Kan vi tillägga.
Ja, Victor Malm, Expressens kulturchef, celebergäst i Gästabudet. Vi sitter hemma hos mina föräldrar, de är inte här, men ja, vi sitter i mina föräldrars lägenhet på Söder i Stockholm. Tack mamma och pappa för att vi får vara här.
Också prenumeranter på Gästabudet.
Prenumeranter på Gästabudet bara två. Det är en regnig och eländig sommardag, men vi är på gott humör, i synnerhet över att Victor är med, ska jag säga.
Det är underbart att vara här. En sak jag funderar på mycket... det är ju att ni fick ju prenumeranter först efter att jag hade lämnat den ordinarie uppställningen i den här podcasten. Jag undrar, hör de av sig mycket? För att man får ju någon annan relation när man har betalande kunder för ens publikation. Hör
vi
de av
ser
sig
inte
mycket
som
krav
betalande
på,
kunder.
På vad ni ska göra i podden?
Jag tänker att de började prenumerera när du slutade i Gästabudet för de tyckte så synd om oss och tyckte att vi behövde annat manligt sällskap.
Är det många män som lyssnar alltså?
Jag vet inte om de lyssnar, men de prenumererar i alla fall. Det är väldigt mycket manliga prenumeranter.
Ja, betalningsviljan är nog högre bland de manliga lyssnarna, tror jag.
Det är en maning till alla kvinnor som lyssnar på podden. Nej, men vi får väl något meddelande då och då med snälla ord.
Ett tag var det ju brev och grejer hem ja, till
det
dig.
Det var länge. Jag har inte fått något brev efter det brevet, tyvärr.
Det är för att vi skaffade Instagram, så nu kan folk skriva till oss på ett... de kan bara slida in i våra DMs istället för att skriva handskrivna brev på latin, så de var tvungna till innan.
På gott och ont verkligen, men precis, vi får lite meddelande ibland med önskemål på teman och sådär, vilket vi verkligen uppskattar, ska säga. Jag blir jätteglad.
Önskemål på gäster tar vi gärna emot också.
Ja,
Hör gärna av er mer, det är bara roligt.
Men Viktor, du önskade att vi skulle tala om vad vi har läst i sommar.
Var det jag? Det kanske var jag.
Jag kommer inte ihåg vem det var.
Det var jag.
Var du Michaela? Michaela, vad har du läst?
Hon har läst så himla bra grejer som hon vill jättegärna.
Jag har upptäckt John le Carré.
Ah, grattis.
Vad roligt.
Ja, det är faktiskt jättebra. Jag har inte läst honom innan. Och då läste jag först naturligtvis Spionen som kom in från kylan. Banger. Har ni läst?
Ja.
Japp.
Nope.
Banger.
Det känns inte som min typ av genre.
Jo, men det här är ju sjuka, för det känns ju typ mer som din typ av genre än någon annan här typ av genre.
Victor.
Ja, kanske min och Lyra snarare än Michaelas.
Ja, men den är lite så här populär och smutsig, eller, och de skulle inte befatta sig med.
Ja.
Fast grejen är ju att den är inte det, för att det är en spionroman, men den är så avskalad och elegant, så att det är nästan, alltså det är en, på sätt och vis mer som en modernistisk roman. Alltså det är väldigt, den är väldigt, väldigt effektivt berättad.
Och ännu mer så här, att förvänta sig någonting av läsarens förmågor när han skriver om Smiley och de senare böckerna. Så Spionen som kommer in från kylan är ändå relativt straightforward när den är, i hur den är skriven. Sen blir ju John le Carré direkt svår, skulle jag säga.
För nu läser jag en ganska komplicerad roman av honom som är delvis självbiografisk, som heter...
Perfect Spy.
Ja.
Mästerverk. Fy fan vad bra den är.
Ja, den är otrolig. Och också vilken bizarr uppväxt han hade.
Vad var det för uppväxt? Jag vet ingenting om honom.
Jo, men han var själv diplomat och verksam inom underrättelsetjänsten samtidigt som han skrev de första böckerna. Men då har han en papp som är, vad säger man på svenska, alltså liksom bedragare. Ja, men i krigets London har massa olika lurendrejeriprojekt igång och lyckas tidvis få väldigt, väldigt mycket pengar och få in John le Carré på olika prep schools och privatskolor och internat, och så sen så hamnar pappan i fängelse tidvis och John le Carré skickas på sitt första, eller pojken i boken i alla fall, men jag förstod det som att mycket är liksom taget från hans verkliga liv, är kanske 15-16, och då skickas han till Schweiz av sin pappa på sitt första uppdrag, och så får han typ ett telegram från pappan att här är inte så bra, det är lika bra att du stannar i Schweiz, och så och får han stanna där ensam och försöka hanka sig fram. Själva boken drar väl någon slags parallell mellan den här brottsliga verksamheten, eller liksom lurendrejeriet, att lura människor, underrättelseverksamhet och författande. Att det är, ja, men att det är olika yttringar av samma sak.
Mm. Vad har du läst, Viktor?
Olika grejer. Sommaren är ju dels, när man jobbar på tidningen, lite catch-up med grejer man har missat under våren. Men om vi räknar bort det där pliktarbetandet, så ändå två grejer. En bok som kommer i höst av en författare som jag förut har pratat med väldigt varm om i den här podden. Jesper Högström kommer med sin efterlängtade biografi om Ekelöf.
Den längtar jag så otroligt mycket efter.
Ja, jag har läst manus på den och den är så bra som man kan förvänta sig. Det är ju en bok som liksom för första gången låter glorian falla av Ekelöfs huvud. Och han slutar vara den här siaren, profeten, och blir en väldigt rund och hel människa. Och det låter lite vanvördigt när man uttrycker det så, men jag tycker också att man får en helt annan bild av Ekelöfs genialitet när man ser hur Jesper Högström grundar den här i hans väldigt besvärliga, konstiga vardagsliv och hans djupa alkoholism. Alltså det är en underbar bok och hyggligt välskriven.
Vad heter den?
Nu ställer du en fråga som jag verkligen borde kunna svara på. Det minns jag dessvärre inte.
Det var menat som ett litet quiz.
Jag har tappat titeln, men den är helt, helt, helt bra. Det ska man inte missa i höst. Sen har jag någon anledning, kanske det är så jävla konstigt ändå, men jag läste Anders Enmark. Har ni läst honom?
Nej.
Aldrig, nej.
Aldrig hört det namnet ens.
Han samarbetade väldigt nära med P.O. Enquist under många år. De skrev en pjäs som heter Chenot ihop, som var en stor grej på 70-talet. Och skrev mycket i Expressen och sådär också. Men han är mer essayist, politisk essayist. En skönlitterär författare, även om han har skrivit så här Karamellkoket och sånt, en satirisk roman om kvällstidningar.
Karamellkoket?
Om jag inte tar titeln helt fel.
Nej,
det är en bra titel.
Och, absolut.
Men han skrev 2002, tror jag, kom ut en roman, eller en bok som heter Krigsvinter. Som är sanslöst bra. Den är bara 100 sidor och den utspelar sig månad för månad efter att USA förklarar krig mot terrorismen. Som Enmark då följer från sin lilla stuga, vad fan det nu är någonstans. Men han följer årstidernas växlingar och rubrikerna i tidningarna. Och väver på något sätt ihop det här med att se den svenska naturen ändras och laga mat i enlighet med årstidsväxlingarna med en analys av var västerlandet är på väg efter de här vändningarna 2001 och 2003. Och det blev på de här 80 sidorna en mästerlig och väldigt så här, profetisk analys av hur hela den politiska diskursen förändras just i de dagarna vi fortfarande lever i. Jag vet inte varför jag läste den här boken. Den fanns bara på ett antikvariat när jag var i Uppsala då. Men det var otroligt fett att läsa faktiskt.
Jag älskar sådana här random antikvariatfynd.
Ja, typ det
är så jag började läsa Iris Murdoch från början. Bara, kanske ska läsa den här boken och snava över den här i något litet skotskt antikvariat. Och sen så fast forward ett år senare har jag läst 26 romaner.
Vad har du läst då?
Jag har inte 26 romaner i sommar, kan jag säga. Jag har läst min egen roman väldigt många gånger. 2 gånger på korrektur, 1 gång inläsning som ljudbok. Den kommer i september. Moral.
Jag har också läst den i sommar. I juni, det är väl sommar.
Men den finner du inte värd att nämna.
Nej, jag tänkte, jag jobbade fortfarande. Så att,
Och sen så har jag läst 2,5 bok och det är jag väldigt stolt över att jag hittat tid till. Men jag tycker att en sak som man tappar tid till när man blir förälder är att typ gå runt och plotta vad man ska läsa. Istället tar man bara det som ramlar över en.
Mm.
För att man bara, oj nu har jag en lucka, då har jag den här boken till hands. Liksom. Så då har jag läst halva Lars Ahlins Natt i marknadstältet för att en vän rekommenderade den. Den var väldigt fin men det var inte riktigt i min smak, som min stuvson säger om saker han inte tycker om. Och så sen läste jag Jeff Dyers Paris Trans efter att du rekommenderade den, Viktor.
Och du tyckte inte om den?
Nej, men alltså grejen är den, du säljer ju in allting med hyperboler. Så ens förväntningar är ju typ här någonstans. Och du bara, den gör någonting helt nytt med modern autofiktion. Typ, och det här helt nya. Det
är bara jag någonting med autofiktion?
Ja. Och det här helt nya, det tror jag inte. Det var på Messenger, så jag vet inte. Är bara att han ibland skriver om sig själv eller berättar jaget ibland i första person, ibland i tredje person.
Nej.
Det och sen originella... är det bara en så här god berättelse om en bromance.
Men det typ. Originella jag menar var inte alls det, utan det var han gör i formen. För att det är en berättelse om lycka som slutar i tragik. Men han flyttar där tragiken till den sista tredje fjärdedelen av romanen så att den ändå får sluta i lycka.
Jo.
Det är det originella.
Det är väl inte jätteoriginellt alltså, den på spaning efter en tid som flytt.
Ja.
Kan den springande punkten
Virginia
här vara
Wolfs mot fyran?
Att den handlar om en bromance och att...
Nej, men det uppskattade jag.
Det
uppskattade jag, för jag kände att jag fick en sällsynt inblick i manlig vänskap faktiskt genom den. Men formmässigt tyckte jag det var helt ointressant. Sen läste jag en random bok jag hittade på en bokhandel i Varberg. Ja.
Vilken var det?
Elizabeth Strout's My Name is Lucy Barton.
Inte läst.
Ingen aning.
Det var lite omtalad för typ kanske 10 år sedan. Det är någon kvinna som minns när hon var sjuk och hennes mamma besökte henne på sjukhuset och de pratade slash inte pratade om hennes extremt påvra uppväxt. Den var helt okej. Fan vilken medioker.
Vilken sommar du har haft.
Ja, det här det lät fruktansvärt.
Ja, nej, verkligen. Det var den sämsta.
Du borde få extra semester tycker jag nästan.
Ja, verkligen. Jag ska fråga Lura AB om de har några semesterdagar över till mig.
En mammaknullarbok var jag nära på att säga. Men...
Vad är det du säger nu?
Det fanns ett pedofilelement i den boken tyvärr. Och det var så det skämtet föll lite platt, Mikaela. Rebecka, vad har du läst i sommar? Säg att det har varit bättre.
Ja, gud ja. Det har varit bättre, men det har inte varit så himla mycket ändå, eller det hade varit jättemycket kurslitteratur. För jag har pluggat under hela sommaren. Och så flyttade jag här om dagen. Så jag har varit väldigt upptagen med diverse administration och läsning som inte har varit självman. Och det tycker jag alltid är... Det funkar inte mycket för mig. Jag blir väldigt otroligt provocerad när jag inte får välja själv. Så jag kan liksom inte, hur bra saker jag än läser, så har jag liksom svårt att njuta av det om det inte har funnits ett sånt liksom element av att jag disträ har letat mig fram till.
Varför någonting. Läser du då en utbildning?
Ja, det är en väldigt bra fråga som jag inte har en tillfredsställande svar på. Men nu är jag nästan klar åtminstone. Men jag tror att det bästa jag läst i sommar har varit en text av Augustinus som heter Soliloquia. Som är liksom den text där det ordet kommer ifrån, alltså soliloquia som samtal med jaget, självsamtal. Så. Den finns inte på svenska, men den finns på engelska och tyska. Och det är en liksom platonsk dialog mellan honom själv och hans förnuft, mellan Augustinus och förnuftet, där de talar om kunskap och vägen till Gud och självkännedom. Den är otrolig, den är så jävla rolig. Den har jag haft väldigt stor behållning av. Men annars så har det varit ganska spridda skurar. Jag har inte haft någon sån här underbar. Jag skulle gärna läst typ John le Carré som Michaela, alltså något sånt som är en ren njutning utan att man känner sig liksom förolämpad. Men jag har inte haft så mycket tid för den.
Känner du dig förolämpad om du får assigned reading?
Ibland ja. Och jag känner mig förolämpad av litteratur som är liksom primärt underhållande men inte så kvalitativ. Jag tycker inte att det är avkopplande. Jag blir irriterad.
Ja, verkligen. Men sen tänker jag också lite apropå det båda, eller jag håller med dig Rebecca om att om man är beordrad att läsa något så alltså då försvinner ju lite glädjen i det. Och jag tänker apropå det du sa Lyra, att tänka på vad man ska läsa eller skriva, det är på något sätt halva nöjet tycker jag.
Ja, verkligen.
Gud, ja.
Oj, det har jag aldrig.
Aldrig?
Nej, när jag är klar med en bok så går jag och tittar i bokhyllan och tar en annan. Bara.
Men hur hamnar de i bokhyllan?
Jag köper dem vid olika tillfällen för att de verkar intressanta. Och sen så har man liksom det här... Jag älskar att äta julbord. Ett julbord, allting gott finns på ett julbord.
Det är precis tvärtom. Allt som är äckligt samlas på ett julbord.
Nej, men
den här diskussionen julbord. Har vi haft förut.
Ett klassiskt julbord. Och ens mål är att ens bokhylla ska vara som ett julbord. Det ska finnas någonting i den oavsett vad man är sugen på.
Och du går liksom hela året och så här stoppar korvar och lagar karameller och så i olika antikvariat.
Dessvärre inte för julen då utan bara för min egen bokhylla. Men den har oftast någonting att erbjuda. Alternativt att man bara säger, jag vet inte vad jag ska läsa. Jag går ner till bokhandel eller antikvariatet eller Renels och bara letar efter någonting som man känner gravitation av.
Men då vill man ju läsa det genast.
Ja.
Det är en del av den.
Jag gör det som att giftas här om veckan. Som jag inte har läst sen fan vet liksom. Och som jag inte äger. Och så var vi på... Jag letade efter Sven Delblancs åminne. Som inte fanns på ett enda jävla antikvariat i hela Stockholm. Det är chockerande. Men så gick jag till Renell så de hade inte den heller. Men så gick jag bara och kände. Vad talar till mig då? Så blev det gifta. Så det var toppen att läsa om den.
Detta tycker jag är en elegant övergång till ämnet för dagens avsnitt. Idealism. Ett väldigt svårt tema, tycker jag. Alltså jag hade väldiga problem, men det kan ha varit för att jag har bara tänkt på min flytt, men jag har haft stora problem med att komma på exempel. Hur har det varit, för er? Det finns så många potentiella ingångar.
Ja, jag såg faktiskt den här boken på ett random antikvariat under en bilfärd mot västkusten. Den heter Ned med vapnen, som jag ska prata om senare, och kände så här, kanske jag bara för en gångs skull inte ska köra den meta-ironiska vägen, utan jag ska bara plocka upp ett idealistiskt verk och läsa det till podden. Så det är vad jag har gjort.
Bra.
Otroligt.
Tyvärr var det inte en jättestor läsupplevelse.
Men det var mitt förslag, idealism, och ingen sa nej, trots att ingen var så peppad.
Ja, så kan man nog.
Men du sålde in det på ett så konstigt sätt. Du sa typ apropå NATO och Fröding och den svenska postkonservatismen eller någonting. Och jag förstod inte vad de här tre sakerna hade med varandra att göra.
Nej, jag vet inte vad den svenska postkonservatismen är. Men jag känner att när Viktor håller på sådär så får man liksom vara tyst och nycka. Och så kommer det make sense förr eller senare. Eventuellt, och om det inte gör det så kommer det ändå vara ganska roligt. Men för jag tror att du, Viktor, är den som har en klarast... Eller varför ska vi prata om idealism?
Ska jag läsa Föring-dikten som fick mig att tänka... Det började med så här, att jag, det här med NATO. Det var så jag kom och gick och tänkte på det. För det var Tobias Nilsson skrev en alldeles utmärkt text i Svenska Dagbladet apropå att Sverige nu kommer gå med i NATO. Om att idealisterna i Moderaterna från 80-talet har vunnit. Det är inte en realistisk move, utan det är en idealistisk move. Att det här är ett synsätt på den svenska neutralitetspolitiken som generationer av högermänniskor har hållit. Det vill säga att vi gjorde fel som förblev neutrala. Vi offrade andra genom vår neutralitet. Vi tog inte ansvar, vi gjorde inte som de andra och nu måste vi komma med i den här militäralliansen av rent moraliska skäl. Det var en jätteintressant analys, tänkte jag, för att den hade jag verkligen inte läst. De flesta som har velat gå med i NATO har sagt att det är det realistiska. Mm. Det vill säga att vi vill skydda oss från ett akut hot i vårt närområde. Vi har ingen militär, vi behöver hjälp. Ett argument jag själv var lite tilltalad av. Men det bara fick mig att tänka på det argumentet. Och så tänker man ju alltid på det motsatsparet. Idealism och realism. Eller hur?
Mm. Det fungerar ihop. Eller pragmatism.
Ja, kanske.
Skulle jag mer spontant säga.
Är det så?
Inom politiken i alla fall brukar man mer prata om pragmatism än realism.
Jag kanske är förfärgad av den här Fröding-dikten. Det kanske är hans näst mest kända efter Vackert väder. Nu har Mando Diao förstört allt det där. Man kan inte längre tala om den stora Fröding-dikten efter Mando Diao, för att de har liksom fuckat upp det där. Men om vi tänker den pre-Mando Diao-iska bilden av Fröding, så skulle jag ändå säga att det är dikten som, den är bara tre verser och fyra rader, så att det går fort. Men den går så här.
Och vad heter den?
Idealism och realism.
Tack.
Nu är jag led vid tidens schism emellan jord och stjärnor. Vår idealism och realism, de klyvar våra hjärnor. Det ljugs när porträtterat grus får namn av konst och fägring. En syn som svävar skön och ljus i skyn är sann som hägring. Men strunt är strunt och snus är snus, om och i gyllne doser. Och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.
Fint. Det är ju samma som i hans mest kända dikt.
Vackert väder?
Nej, vad heter den? Den här, jag köpte min kärlek för pengar. Den slutar ju med, ur den som ur eden förbannats. Ah, ja, för ja, den ja, som ur eden förbannats, ja. Är eden ett eden ändå?
Ja.
Det är ju samma figur.
Det är exakt samma tanke och samma stilistiska figur. Men det här var mina random associationer kring det här.
Som, go, Victor,
som försatte i detta. Men det jag ska prata om nu är något annat. För det här är en bok som märkte mig någon gång när jag var 22, när jag läste den för första gången. Och det är Toril Moyes revidering av modernismens historia, vilket låter skitosexigt när jag säger det så. Men jag ska försöka poppa till det så att det inte blir skittåkigt. För ni vet så här, hur litteraturhistoriker lite förenklat brukar hävda att modernismen en dag stormar in i världen, spikar upp nya teser på realismens dörrar, och sen inleddes en reformation av litteraturen vars konsekvenser vi fortfarande lever med idag. Ungefär så brukar man skriva historien, eller hur? Toril Moy ger en bok om Ibsen, den kanske är 15 år gammal.
Hon är en norsk litteraturvetare som är verksam i USA.
Precis.
Inom den postkritiska rörelsen.
Idag, inte då. Inte när hon skrev Henrik Ibsen and the Birth of Modernism. För att hon menar i den här boken att historien i själva verket är en annan. Det vi hela tiden har trott, det vill säga att modernismen föds som en revolution som kullkastar realismen, det är falskt. Det är istället den estetiska idealismen, det Fröding diktar om här i slutet av 1800-talet, som är modernismens negativ. Och då, för att kunna ha ett bra samtal om detta, tänker jag att jag ska ge en väldigt enkel och praktisk definition av denna estetiska idealism.
Mycket gärna.
Vad tänker ni att det skulle betyda?
Jag har läst Toril Moyes bok, så jag tänker på det hon skriver, tror jag. Nej, men jag tänker på, jag ska inte säga idylldiktning riktigt, det ska jag inte göra, men alltså någonting som är besläktat med kanske liksom klassicismen, fransk klassicismen inom teatern, typ, att man ändå vill gestalta samhället som det borde se ut lite grann. Alltså en liksom brist på svärta, en brist på psykologisk komplexitet. Alltså det slutar väl och så vidare. Man, pojken och flickan får varandra.
Och som kontrast till det, typ den dadaistiska rörelsen, ja, så här, kasta in allt brus och äckel och alla förolämpningar tillbaka in i estetiken kanske.
Ja, men ganska precis så. Alltså det är uppfattningen att konsten ska lyfta oss högre. peka mot idealet som, och här, det här är intressanta, idealet är ett slags enhet av skönhet, sanning och godhet. Det är en helig treenighet i idealismen. Konsekvensen av den här tanken är att konstnärlig skönhet med nödvändighet är både moralisk och sann. Att kalla ett verk fult betyder inte bara att man ifrågasätter det estetiskt, utan man ifrågasätter det också etiskt. Alla de här tre sfärerna är sammanfogade. Och vad man gör i den här boken, det är att hon påstår och leder bevis, tycker jag, är att idealismen som förstått så här är en bortglömd estetisk kategori och en bortglömd del av litteraturhistorien. För att när vi säger ordet så brukar vi mena något filosofiskt. Vi brukar mena typ Kant, Hegel, Platon, kanske något konkret etiskt. Men aldrig den här sammanblandningen eller totala likhetstecknet mellan estetik och etik. Och där menar hon började med Schiller och hans traktat över naiv och sentimental diktning. Jag tror känt från något avsnitt av den här podcasten.
Avsnittet om sentimentalitet, där pratade vi om den här Schiller-texten.
Som är jättebra, och även Hegel har varit med och påverkat det här, men han står mer för den här reaktionära, lite konservativa synen på idealism, medan Schiller står för det radikalt progressiva delen. Alltså. Och det är en grundtanke om, som också är politisk, som man, det är därför vi dricker ett amerikanskt vin här och nu, för att det är lite samma grundtanke som den amerikanska staten bildas i, det vill säga att människan kan bli bättre. Människan kan bli större, vackrare, mer fullständig. Konsten, den har en enda uppgift. Och det är att hjälpa oss med detta. Den ska hjälpa oss att bli friare, större människor. Den ska hjälpa människan att nå ett fullare och mer väsentligt uttryck. Vi ska bli mer hemmastadda och fria i den värld som vi är tvungna att leva i.
Estetisk uppfostran, som Schiller skriver.
Ja, exakt. Och poesins uppgift är ju liksom då att, ja, men på olika sätt, han går igenom en massa strategier, satiren, elegin, bla 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 bla, för att uppnå detta, det vill säga att höja idealet som kan göra det möjligt att ge människan fullast möjliga uttryck, lyfta oss, förbättra oss, ge oss konkreta visioner av en bättre värld, av hur vi ska vara bättre människor. Det låter inte svindåligt, eller? Låter inte som en svindålig uppgift.
Jag tycker det låter som något som konsten måste ha väldigt svårt att skaka av sig.
Mm. Det tror jag med.
Också om man ska porträttera livet i all dess fulhet. Finns det inte då någonstans därunder ett moraliskt imperativ?
Jo, det tänker jag. Jag tänker att det, imperativet är ganska snarlikt. För det jag tror också att det finns någon slags tanke med att genom att porträttera det fula, genom att porträttera det icke-idealiska, så får man ett bättre grepp om vad det är för någonting, och därmed blir det lättare att interagera på det sättet.
Mm. Nej, jag tror också det är extremt svårt att skaka av sig, för det är en otrolig idé. Det är också en idé om vad konsten kan betyda. Den tillskriver konsten en så pass stor uppgift.
Men det är ju en idé som har funnits med konsten sedan konstens födelse, tänker jag. Ja. När avbildningen var en del av liksom människans religiösa liv.
Ja, absolut. Verkligen, men här tillskriver den inte bara det religiösa, utan dessutom det politiska och det sociala och liksom alltihop egentligen. Att det, om man ska gå rakt på Schiller, liksom poesin som fullkomna människan. Snarare än Bibeln, som vi, den religiösa, kanske hade gått på.
Nej, men alltså, jag menar, inte bara kristendomen eller judendomen, utan långt innan det, tänker jag. Alltså heller ristningar och skulpturkonstens födelse och så handlar ju om att härma Gud på något sätt.
Mm. Mm.
I att forma människan ur lera, så som gudarna en gång skapade människan ur jorden och så vidare. Att det finns en idealistisk tendens i den avbildande impulsen från början.
Ja. Ja, men det tror jag är väldigt, det tror jag är sant. Det tror jag stämmer. Att den här idealistiska tendensen, den har alltid funnits och kommer alltid finnas i någon mening. Alltså, genast man skriver en politisk roman finns det en idealistisk tendens i det där. Att du vill ta det som redan är och göra det till någonting annat. Alldeles oavsett om det är via kritik eller utopi, så finns ju den tanken insprängd i romanen. Alltså, det är något evigt i det där. Men vad Moy argumenterar i den här boken är snarare någonting annat, för att hon menar att den här idealismen sådan, den formuleras av till exempel Schiller och Hegel. Det blir den totalt dominanta diskursen för hur man värderar konst under 1800-talet. Realism brukar vi ju säga att det är. Realism är det som definierar 1800-talet. Representation och återgivning av verkligheten. Men hon skriver typ att den finns i otaliga former. Och att ganska många av de här formerna, till exempel Balzacs, men också George Sands och en massa andras, de är egentligen idealistiska. Att realismen är en underordnad kategori i deras estetiska teori. Alltså de vill först och främst förbättra människor med sin konst, inte avbilda verkligheten.
Det är ju detta jag har försökt säga till er så många gånger, att realism finns inte, och nu får jag äntligen stöd.
Ja, realism finns nog inte som en enhet.
Nej.
Jag köper det. Mm. Har jag invänt mycket?
Ja, jag tror ni alla har invänt och suckat.
Men du har ju aldrig utvecklat det här, Michaela. Du har bara sagt, realism finns inte. Kastat med ditt långa mörka hår.
Men problemet då med den här idealismen, det är ju, för att när man läser den via Schiller så låter det toppen. Eller när man tänker på att det finns en konstant i det här så låter det också toppen. Men den ger också ett extremt gott argument för moraliska eller moralistiska domar över konst. Det kan man se när till exempel Ibsens Ett Dukkehjem sätts upp för första gången. Att folk tycker att den är piss för att det är fel. Att
eller våga lämna sin familj. Illa, ja. Eller bara i rättegången mot Flaubert,
ja,
Madame Bovary, där liksom försvaret bestod i att de skulle argumentera för varför det var uppbyggligt att visa människans förfall på det här sättet.
Ja, och det är väl förvisso någonting som lever in i modernismen senare, den här att modernismen ändå blev uppbygglig. Men,
verkligen.
Men och det här definierar 1800-talet så himla starkt, att man vill att det är fel, då det är piss om litteraturen är vad vi kanske idag då skulle kalla, förlåt Michaela, realistisk. En kvinna lämnar sitt hem som hon vantrivs i för att bli fri. Det är piss, för det ska inte kvinnor göra, så det finns något så otroligt reaktionärt och konserverande i hela den här idén, för att den vill ju behålla en bild av samhället över tid. Vi har en idé om hur samhället ska vara, detta måste litteraturen representera, annars är den dålig. Det är så radikalt annorlunda mot hur vi uppfattar litteratur idag, för vi vill att den ska subvertera samhället, eller hur?
Visst var det så att ofta när ett dockhem spelades, jag tror att när den hade urpremiär också, har jag för mig, det här citerar mig inte på detta, men att det då lades till en liten slutscen där Nora, som ju då i slutscenen går ut och liksom stänger dörren bakom sig och lämnar hemmet, där hon kommer tillbaka.
Jo, det här är också, ja, för mig.
Ja. Ja. Det finns, alltså det finns liksom tidiga manuskript och sånt där liksom av uppsättningar där den här scenen är tillagd, bara så att förliken inte ska få erfara det här fruktansvärda som är att den inte får den här idealistiska upplösningen.
Den ska inte få den här scener ur äktenskap-effekten.
Men det finns också en jättebra pjäs av Elfriede Jelinek,
ja,
från 70-talet tror jag den är, som heter Vad som hände efter Nora hade lämnat sin man. Och då får man följa hur Nora måste försörja sig själv och börja jobba på fabrik. Och
väldigt moralistisk pjäs måste man säga.
Ja, ja.
Kanske också realistisk. Men
det är intressant, förlåt att jag flikar in, ja, ännu mer nu. Men att den idealistiska impulsen, alltså idag när vi tänker på idealistisk litteratur så tänker vi inte på konservativ litteratur utan på antikonservativ. Mm. Litteratur. Så den idealistiska impulsen har bytt läger, kan man säga.
Fast vi tänker ju på formmässigt konservativ litteratur.
Nej, fast jag tänker nästan på det vi idag inom citattecken skulle kalla subversiv litteratur. Litteratur som har liksom som ideal att förbättra samhället genom typ att bryta upp den rådande ordningen. Ja, det är ju extremt idealistisk litteratur.
Ja.
Jag tänkte direkt på Peter Handke som har som projekt sedan slutet av 70-talet att inte klaga och inte skriva negativa saker utan liksom aktivt försöker skriva en litteratur som på något sätt ska liksom förbättra människors liv.
Så tror jag tungt. Projekt sedan slutet av 70-talet att inte klaga.
Det har han, tycker jag att han lyckas jättebra med ändå.
Jo, men det gör han väl ändå.
Alltså, ja, det är ju liksom alltid i hans böcker så är det ju en återkommande vändning att huvudpersonen blir jättearg och bara börjar skrika besinningslöst i princip. Och så sen, men sen så helt plötsligt så kommer det, efter det här skriket så kommer det en stor människokärlek och så.
Ja, ja, ja. Det är inte så trovärdigt alltid. Man tror ju mer på det negativa hos Handke kanske.
Nej, jag tänker att han visar att det är liksom, att det är ett aktivt arbete som krävs för att tycka om världen.
Ja. Men jag tänker att han bara gör det i sin prosa också. Jag tänker att det är på formnivå han visar sin uppskattning av världen. Genom att en så stor del av hans sena prosa är ju ett iakttagande.
Mm.
Som går ut på att ta hand om världen.
Mm.
Se den, förstå den, skriva den. Inte blunda för den. Det är ju moraliskt om någonting. Mm.
Men jag tänker också att alltså, det är något uppbyggligt i själva den gesten som ju också finns hos Katarina Frostenson till exempel. Att det är liksom en vändning som sker i förhållande till världen. För det visar ju läsaren att jo, men det här är något du också kan göra. Du kan också ändra ditt sätt att se.
Mm. Ja, Frostenson har ju den moven nu explicit gestaltad i en av sina dikter till exempel.
Mm.
Och, ja, och det är väl ett bra exempel på att den här idealismen aldrig, den är liksom en konstant. Och det skulle nog, om man frågade Toel Moy om det här, skulle nog hon svara på att ja, men det är modernismens negativ, och ett negativ blir man aldrig av med. Alltså det du gör uppror mot är du alltid lite beroende av. Ofta på ett omedvetet sätt, men det lever kvar som ett spöke under det du säger det gör. Det tror jag det gör i alla fall. Men den här beskrivningen av litteraturen som präglad av liksom dels moralistiska dumma mot konst och dels konst som är didaktisk och moraliserande, som den då enligt Moy sägs vara under slutet av 1800-talet, det korrelerar ju rätt väl med en annan återkommande gäst, inte gäst utan figur i den här podden. Det är ju Sven-Anders Johanssons diagnos av
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Byggmax! Tidens litteratur är litteraturens död, eller hur?
Framtida gäst, kanske.
Bör väl vara.
Mm. Men också tvillingpappa. Shout out.
men när man ser hon gå igenom receptionen av till exempel Ibsen-pjäserna så blir man blir ändå... Det finns någonting i Natural Moy gör alltså. Så jag blir typ glad av det. För att folk bryr sig så mycket om innehållet i litteratur. Alltså vad de gestaltar, vad de berättar om. Mm. Att de liksom blir tossiga om det inte stämmer överens med den världsbild man vill se representerad i litteraturen. Och det här är ju otänkbart idag. Man skulle aldrig kunna gå i clinch med litteratur på ett sånt sätt. För att den visar
Skämtar
någonting
du?
Som är inte okej. Okay. Nej, men det gör man väl inte.
Tintin i Kongo?
Det är ju 100 år gammal bok, håller jag på att säga.
Jo, men hela den attityden.
Och 10 alltså, år sedan.
Ja.
Men ändå, alltså den inställningen till litteratur är i högsta grad levande.
Tycker du det?
Verkligen. Vi har ju en extremt moralistisk tidsålder i vårt förhållningssätt till litteratur. Vilket jag inte tycker är av ondo.
Har jag fel här? Jag känner mig opåverkad. Nej. Och ovanfrätt. Och,
jag håller nog med Viktor och jag tänker att Tintin hänger inte ihop med att det är barnkultur kanske.
Ja, men vi är mycket mer bekväma med att projicera vårt förhållningssätt till litteraturen på barn.
Ja, du tror att det är sannare i diskussioner om barnlitteratur?
Jag tror att där vågar folk ta bladet från munnen tydligare. Men man vill ju, jag vet inte, ni kan ha teratologen, hela den diskussionen. Så här, oj, han är egentligen nazist. Vad gör det här med äldreomsorgen i Kågedalen?
Ja.
Och hur uppskattad den har blivit? Alltså bara för att våra moraliska tyngdpunkter har förflyttats. Men de saker vi idag bryr oss om, alltså pedofili, nazism och så vidare. De är ju jätteviktiga. Vi vill ju ha ett fritt, liberalt, jämställt samhälle.
Ja, fast det fungerar ju annorlunda för... Teratologen-debatten är ju inte, den var ju, det var ju först när man började...
Ska vi ge en kort recap av det? Att ni kan notera att teratologen som skrev Äldreomsorgen över Kågedalen, en bok som man absolut kan anse flörtar på ett väldigt extremt sätt med nazistiska tankegångar, avslöjades för 5 år sedan kanske, bara skriven av en person som hade ett uttryck för ganska explicit nazistiska åsikter på Flashback.
Mm. Ja, precis. Och det var ju inte så att när boken kom, det fanns ju väl vissa som blev väl äcklade av den och sådär. Den är väldigt grov och liksom våldsam och pornografisk och sådär. Kom väl 94 kanske. Alltså hade det varit en idealistisk tidsålder, nu, det kanske har förändrats, jag är inte säker på själva liksom, om detta har ändrats så, men hade det varit en idealistisk tidsålder så hade ju upprördheten brott på att man tyckte att det som skildrades i boken var omoraliskt. Men här så ligger ju upprördheten i att det framkom att författaren hade uttryckt nazistiska åsikter på riktigt, så att säga.
Det rådde ju då på sena 90-talet och i början av 2000-talet en snarare omvänd idealism där ett av de stora idealen var att krossa konvenansen och sexuell frispråkighet skulle lyftas fram över allt annat, och det är ju fortfarande en form av moralism, bara att den kallade sig antimoralistisk.
Mm. Jo, men det jag menar är liksom att, alltså jag tror att förväntningarna, alltså den moraliska laddningen i litteratur tror jag är typ lika stark, men att den fungerar annorlunda. Och så jag tror, alltså som Viktor säger, så tänker jag att det inte alls lika vanligt idag att man blir upprörd på en pjäs för att den, eller vad det nu, ett konstverk vad det nu är, för att den skildrar verkligheten som den inte borde se ut. Men samtidigt så tycker jag ändå att man skulle kunna argumentera med visst fog, tror jag, för att det ändå har, och det är väl det som Sven Anders Johansson är lite grann inne på också i sin bok som du nämnde just, Viktor, att det där har slagit om lite grann, att man ändå tycker att litteraturen eller konsten överhuvudtaget, det ska finnas liksom en adekvat representation till exempel. Det är
perspektivet från vilket den här verkligheten skildras är jätteviktigt. Alltså det är, om man skildrar en verklighet som är som den inte borde vara, så ska det framgå att författaren inte vill ha den här typen av verklighet. Den skildrar den här typen av verklighet som misär. Och det är där den idealistiska tyngdpunkten ligger, i författarens världsåskådning och författarens åsikter.
Fast jag tycker inte det. Alltså jag tänker på den här anorexiboken som blev så hyllad förra året, som liksom framställde anorexi som något åtråvärt och alla skrev att
som en frigörelse.
Ja, precis.
Det är, och en frigörelse från vad?
Just det, patriarkatet. Ja, det är sant. Okej, men då kanske det är mer att människor har liksom inget begrepp längre om vilket sorts liv som är åtråvärt. Alltså, alla morallagar är ju i sån upplösning, så att det måste ju liksom förändra idealismen också.
Ja, det är för att de största moralisterna i vår tid vill inte kalla sig moralister. Och det gör dem så svåra att angripa.
Det Lyra är inne på är ju egentligen så här, det finns massa lösningar på det. Alltifrån liksom Brandes plädering för naturalism som går emot idealismen. Vi har Flaubert som du nämnde, vi har Baudelaire som framställer ondskan som något vackert. Han blev dömd. Vissa av hans dikter får inte publiceras förrän 1949. Det är ganska extremt, alltså idealismen är fett stark i Europa. Men sen har vi också Nietzsches, vad heter den, Bortom gott och ont, där han ju går ytterligare ett steg längre och egentligen föregriper just den sortens moralism som, eller det som sen slår över i den moralism som jag tror Lyra är inne på. Alltså för att han avvisar både den här tidiga naturalismen och han avvisar också idealismen. Alltså han vill ha en efterfråga eller skriva en filosofi som på något sätt förebådar en konst som finns bortom sanningen, bortom metafysiken, bortom gott och ont, och som anser att världen bara kan rättfärdigas som ett estetiskt fenomen, som man skriver någonstans.
I tragedins födelse.
Ja, så är det. Och det är detta som sen blir huvudlinjen lite i vår modernism i vår tid. Men jag tänker att det är just den här hållningen, att världen bara kan rättfärdigas som ett estetiskt fenomen, som man sen gömmer den här moralismen du talar om, Lyra, lite bakom, eller?
världen bara kan rättfärdigas
som ett estetiskt fenomen. Det är ju verkligen konstens autonomi på ett extremt sätt.
Men det menar ju inte ens Nietzsche i Tragedins födelse. Alltså han menar ju att den sokratiska perceptionen av verkligheten är, om man ser verkligheten som den är, så inser man att den inte är något värd. Och bara de transcendenta sanningarna är det som kan göra människan lycklig. Och så försöker Nietzsche istället visa att det är livet här och nu som kan göra oss lyckliga. Och det är konstens uppgift att visa att livet är värt att fira.
Ja, men det är absolut inte så den tidiga modernismen tolkar Nietzsche.
Fast jag håller inte med dig i det. Alltså man tänker på dadaisterna till exempel, som jag tycker är en väldigt bra liksom urtyp för den modernistiska rörelsen. Så finns det ju en enorm glädje och livskraft i dadaismen som man hela tiden försöker visa fram genom att kombinera de mest absurda element och de mest kaotiska formexperiment och sådär. Det är ju en livsbejakande och i grunden skulle jag säga idealistisk rörelse. Bara att den saknar skönjbara ideal. Men kätteri är liksom inte avståndstagande ifrån det man...
Ja, men det är väl det här som är kruxet och det är väl det som är dialektiken. För att jag skulle säga att modernismen totalt gör avkall på utopin som föreställningsform och istället väljer att privilegiera kritiken som sin framställningsform.
Men det håller jag med dig om. Mm.
Och idealismen har utopin, modernismen har kritiken som sina respektive så här totalmodus för hur man ska engagera sig i världen.
Men i den kritiska impulsen finns en idealism.
Ja, det är som att säga att när Ekelöf skriver någon serviam så är han som mest samhällstjänande. För att han tjänar samhället genom att ställa sig utanför. Mm. Alltså det är en form av bindning man aldrig kan komma ur. Så är det nog.
Eller kanske aldrig borde kunna komma ur.
Så att det är som egentligen att säga att litteraturen aldrig kommer undan idealismen.
Och med det sagt... Nu när vi har komplicerat idealismbegreppet lite så tänker jag att vi kan get down to basics. Alltså jag tänkte prata om det renaste typexemplet på en idealistisk roman som jag kunde komma på. Men innan jag gör det ska jag presentera författaren lite, Bertha von Suttner, som ni kanske inte är bekanta med eller har läst.
Jag känner till den här boken och det gör jag nog framför allt för att den spelades som teaterpjäs för inte så länge sedan. I Stockholm tror jag. Jag har inte sett pjäsen, men...
Jag har absolut ingen aning.
Ja, visst, hon grundade Nobels fredspris, va?
Ja, det skulle man kunna säga på sätt och vis. Vi kommer dit. Bertha föddes 1843 och dog 1914, 10 dagar före utbrottet av första världskriget.
Säger man grattis då, eller?
Jag vet inte. Säger man grattis till någon som dör?
Precis,
någon...
man säger väl aldrig grattis när någon dör?
Det är 100 år sedan, då tänker jag att man kan kosta på sig ett grattis.
Är det någon sån här konstig skånsk sed?
Ja. Det är ett gås och krås när någon har dött.
Men det, Österrike klämmer henne som en österrikisk författare, men hon är ju född i Prag som var dåvarande Österrike-Ungern. Så jag vet inte riktigt hur man ska karakterisera henne. Föddes i en adlig militärfamilj. Och hon var Alfred Nobels sekreterare i en vecka.
Okej, och därav...
Innan killen hon var kär i friade till henne.
Då får man ju säga grattis.
Ja, det kan man säga. Ett frieri kan man säga grattis till.
Det är normalt, ja.
Särskilt som hans familj misstyckte väldigt mycket för Bertha var 7 år äldre och hade inte så mycket pengar och sådär.
Det är fel.
Det är, tycker Mikaela Blomqvist, är fel.
Du har börjat villiga för mycket, förlåt. Ja.
Och Bertha lämnade Nobel i Paris, men de brevväxlade resten av livet. Hon gjorde ett väldigt starkt intryck på honom och enligt ryktet så är det hon som inspirerade honom till att inkludera ett fredspris bland Nobelprisen. Även om hon sen var ganska emot att den norska regeringen skulle liksom på något sätt vara ansvarig för att dela ut det här.
Det lejmaste av Nobelprisen.
Ja, det får man verkligen säga. Hon har själv fått det dock 1905 och var den första kvinnan som fick det och den andra kvinnan som fick ett Nobelpris efter Marie Curie. Så hon borde egentligen vara ganska känd, men det är hon verkligen inte idag. Men hon kanske på nytt blir aktuell nu i vår krigiska tidsålder. Men Bertha och hennes von Suttner, jag tror han heter typ Arthur eller någonting, de gifte sig i hemlighet och tillbringade sedan omkring 10 år, det här kommer jag intressera dig Rebecca, i Georgien.
Min son.
Mm, där de radikaliserade sin pacifism, kan du gissa varför?
Nej.
För att de fick se det rysk-turkiska kriget på nära håll.
Jag förstår.
Det var tydligen väldigt hemskt. Och kretsade en del kring Krim och sådär, vad jag har förstått. Krigsintresserade killar som lyssnar på det här avsnittet kommer säkert ha mycket att säga i efterhand. Men jag är inte så historiskt informerad. Och där är liksom i Georgien, varför är det så svårt att uttala det?
Georgien.
Georgien, så säger man såklart.
Bra vin.
Ja, riktigt gott vin. Där skrev de en hel del.
Nej, de har bra vin i Georgien.
Jag tror det var anledningen till min inartikulation. Men... ja, där var i alla fall Berta och kanske hette han Arthur i omkring 10 år och skrev en del så här journalistik om kriget och så blev de allt mer radikaliserade. De var också tvungna att försörja sig. Men Berta von Suttner blev känd först och en framträdande gestalt för fredsrörelsen 1889 när den här romanen kom ut, Ned med vapnen, som den heter på svenska, Lay Down Your Arms på engelska, ganska känd på engelska. Och
skrev hon på engelska?
Nej, hon skrev på tyska. Okay. Die Waffen nieder. Men den sålde väldigt mycket på engelska. Och den handlar om en vacker, rik och naiv ung grevinna, Martha Althaus, vars liv spänner över 4 krig. Hon förlorar sin första make i det andra italienska frihetskriget 1859. Hennes andra make drar ut i dansk-tyska kriget 1864, varpå hon förlorar deras barn som hon väntar i barnsäng och är nära att dö själv, men han är borta. Sen ska han ut igen i tyska enhetskriget 1866 där han blir sårad. Och alla de här krigen har fått koleran att härja i Europa, så sen förlorar hon hela sin familj förutom sin man och sin son från det tidigare äktenskapet. I kolera. Så emigrerar hon och hennes man till Paris. Nu spoilar jag hela den här romanen, men jag vet inte hur många av våra lyssnare som kommer att läsa den ändå. Ingen kring bordet ser så sugen
ut. Det är romanens plott.
Mm.
Okay.
Vad trodde du att det var?
Jag vet inte, jag trodde det var en recap av hennes rätt sjuka liv.
Ja, men det är den här huvudpersonen i romanens rätt sjuka liv. Berta ska sägas under den här tiden var i Georgien. Men Marta, huvudkaraktären,
författar
jag och berättar jag. Det är väldigt svårt, särskilt med kvinnor. Det är svårt att hålla isär.
Kvinnor, alla är samma.
Marta och hennes man emigrerar till Paris för att försöka ta del av den framväxande fredsrörelsen där. Kan ni gissa vad som händer?
Det blir krig.
Det blir krig! Fransk-tyska kriget bryter ut 1870 och hennes make blir till sist, spoiler, avrättad där, felaktigt anklagad för att vara en tysk spion. Och nu säger jag namnen på alla de här krigen bara för att tillbaka de här krigsintresserade killarna som lyssnar. Är alla killar krigsintresserade, Victor?
Jag är inte, men så delar jag väldigt få egenskaper med traditionella killar utöver mitt idrottsintresse. Och...
Du läste ju 10 böcker om Putin veckan då kriget bröt ut.
Ja, inte veckan, de 2 veckorna.
Och då ska jag säga så att han inte är en krigsintresserad kille, så tänk på alla krigsintresserade killar gjorde.
Det var ingenting jag gjort så mycket för mäns läsning som kriget i Ukraina. Nej.
Zlatan-boken, kriget i Ukraina.
Men alltså summa summarum, är det inte helt sjukt att det var krig i Europa hela tiden?
Jo.
Under slutet av 1800-talet. Jag hade inte tänkt på det så himla mycket innan jag läste den här romanen.
Jag tänker jättemycket på en grej. Mm. Och det här är en grej jag tänker riktigt mycket på.
Krig.
Och det här ja, för att jag tror män tänker mer på krig än kvinnor. Av en anledning som är att hade jag levt under 1800-talet, 1700-talet, 1500-talet, 1600-talet, när som helst. Konstig ordning att säga de århundraden. Så hade jag ju förmodligen varit död nu.
Ja. I krig.
I krig. Ganska sannolikt. Ja.
Jag hade förmodligen varit död i barnsäng medan min kille var ute i krig.
Jo, det är också väldigt tänkbart. Men en sak jag då funderar på, de som inte dör. För nu verkar det vara så, när vi har lärt oss tillräckligt mycket om psykologi. Och du kanske har ett bra svar på detta, Michaela. För att nästan, ganska många av dem som kommer hem från krig verkar ju drabbas av PTSD. Betyder det att var och varannan man för de sista, de århundradena som liksom föregår 00-talet egentligen, gick runt med PTSD hela tiden?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Det tycker jag. När man läser gamla romaner och sånt så är det ju väldigt vanligt med alkoholism till exempel bland krigsveteraner. Eller. Men jag tänker också att sättet att föra krig har förändrats och blivit våldsamt på ett annat sätt kanske. Detta är verkligen inte mitt expertområde.
Nej, det är bara någon så här tanke om så här, mörkret. Mm. Som det måste ha varit så enormt jävla mörker när de kom hem från krigen och liksom helt
men sen också,
invalidiserade och dessutom helt
traumatiserade. Hur kan man ens ha ett samhälle med alla de här traumatiserade? Alltså det är ingenting mot alla trauman, förlåt, nu menar jag inte att förminska dem, men som alla flyktingar i samhället går runt med idag. Alltså här var hela samhället uppbyggt av i Österrike-Ungern en militäradel där alla män i framstående positioner hade varit direkt inblandade i hemska scener på slagfälten.
Ja, det måste ju ha varit djup. Ja. Alltså halva mänskligheten måste ju nästan gått runt med ett jävla sår i hjärnan av detta.
Och kroppen.
Ja.
Eller hjärnan är ju då en del av kroppen, ska också tilläggas. Nej, men jag läste den här romanen i någon slags förhoppning att få lite pacifistiska argument för varför krig är värdelöst. Och det fick jag inte. Och förklaringen kommer i slutet av romanen där Marta säger till sin son när han är så här, jag hoppas att du har belyst krigets hemskheter från liksom alla tänkbara vetenskapliga perspektiv och tillhandahållit goda argument för det. Hon bara, nej men jag är inte, säger hon som är riktig kvinna, kunna tala om annat än det som utspelats i mitt liv inom min inskränkta känslo- och erfarenhetssfär.
Är det ironi?
Nej, för det är precis vad den här romanen är.
Vadå, den, jag förstår inte.
Den handlar om hennes upplevelser och känslor som militärhustru, kan man säga. Och den här romanen blev så enormt populär under hennes livstid. Hon var en av de mest kända kvinnorna i Europa. Det gjordes någon så här poll, vad heter det på svenska?
Opinionsmätning. Omröstning.
Ja, i Tyskland på vem som var den kändaste kvinnan i Europa. Och folk rankade henne över Sara Bernhardt. Liksom.
Okay.
Hon var en superstar. Och Tolstoj till exempel tyckte väldigt mycket om den här romanen och tyckte att den var välformulerad och övertygande och skrev att han hoppades att den skulle göra för fredsrörelsen vad onkel Toms stuga gjort för slavfrågan i USA, men tillade att den tyvärr var skriven av en talanglös författare.
För det är vad jag skulle fråga, vad tycker du som har läst romanen, Lyra?
Nej, men jag satt och läste den och så tänkte jag så här, ska jag för första gången prata om en roman i gästabudet som jag inte tycker är konstnärligt kvalitativ? Och hade en svår inre kamp med mig själv och satt och slog i olika böcker av Simone Weil och sådär och tänkte att så här, jag kan ju prata om samma fråga från, på något annat sätt som är mer intressant och så vidare. Men sen tänkte jag, det kan vara intressant att ha ett så här genomidealistiskt exempel för att se vad som händer om jag kastar in det i gästabudet.
Men vad skulle du säga är det här är en både enkel och svår fråga kanske. Vad är det som är så idealistiskt med den här romanen om den ändå inte handlar så mycket om krig?
Ja, men den handlar jättemycket om krig, men den handlar inte om argument, alltså den för inte fram argument mot kriget, utan den för fram känslor och erfarenheter och upplevelser
mot
kriget.
Hur dåligt man mår av krig.
Ja, men jag ska ge ett exempel. Du får ju låta som någonting banalt här.
Nej, det är bara att jag försöker förstå.
Jag börjar ju hålla med Tolstoj. Alltså, den är ju liksom, ur konstnärens perspektiv, inte särskilt bra. Men den är ändå i högsta grad läsvärd och fortfarande skulle jag säga viktig. Även om den sortens krig hon beskriver är väldigt annorlunda från den typ av krigsföring som sker idag. Men ja, den är då skriven 40 år före På västfronten intet nytt, som är kanske den mest kända krigsromanen, och den skiljer hela den krigiska och nationalistiska stämningen som föregriper världskrigen. När man läser den så förstår man lite vilken typ av liksom kokpunkt av nationalistisk krigshets som fanns i Europa och hur första världskriget kunde bryta ut bara sådär. Men den är också berättad från den absolut mest privilegierade och skyddade positionen man kan föreställa sig, en adelsdam som inte på något sätt tar del i slagfältets elände, förutom när hennes man Fredrik slutar skicka telegram under tyska enhetskriget och Marta bestämmer sig för att resa till fronten för att se om hon kan hitta honom bland de sårade.
Typisk jobbig tjej.
Hon är verkligen en extremt jobbig tjej. Sjukvårdsvolontärerna tar motvilligt emot henne och hon är typ världens börda för dem och så här svimmar vid olämpliga tillfällen och sådär. Alltså, och erkänner också själv så här, ja, jag var ju bara till belastning för dem. Och så. Men kontrasten när den här liksom kvinnan som har vuxit upp extremt skyddat och liksom fått lära sig att tala i beslöjade ordalag om allt från liksom sex till våld samtidigt som hon lever i ett genomsexualiserat, genommilitariserat samhälle och sådär, möter hemskheterna. Och det här är från när hon är på väg ut till fronten, bara på tågstationen. Den är väldigt slående, den kontrasten, tycker jag. Det var ännu en timme kvar innan tåget skulle gå. Jag tänkte först gå in i väntsalen, men varje utrymme var förvandlat till lasarett. Överallt såg man sårade, bleka gestalter ligga eller sitta ihopkrupna. Jag förmådde inte se på dem längre. Den smula energi jag ägde måste jag spara till resan och till det som väntade mig. Jag flydde ut till perrongen, men där blev jag vittne till något som var ännu värre än synen i väntsalen. Ett långt tåg rullade in med alla sina vagnar fyllda med sårade. Det var fruktansvärt att se på när passagerarna lämnade tåget. De lättare sårade steg av för egen maskin och släpade sig framåt, men de flesta måste stödjas av eller till och med bäras. De tillgängliga sjukbårarna tog snabbt slut. Patienterna måste läggas ner på perrongen tills bärarna återvände. Jag hade satt mig på en bänk. Alldeles vid mina fötter lade de en skadad som oupphörligt utstötte ett gurglande, rosslande ljud. Jag böjde mig ner för att säga något, men vettskrämd ryggade jag tillbaka och dolde ansiktet i händerna. Det var en fasansfull syn. Underkäken var bortsliten. Ena ögat hängde ut. Inget mänskligt fanns kvar i ansiktet. Jag ville rusa upp och fly min väg, men plötsligt kände jag mig dödssjuk och mitt huvud föll tillbaka mot väggen bakom mig. Jag bannade mig själv. Varför är jag så feg och svag? Vad har jag här att göra bland allt detta elände där jag ingenting kan uträtta och inte kan övervinna min motvilja? Bara tanken på Fredrik återgav mig modet. Ja, för honom skulle jag kunna uthärda allt. Även om han befann sig i samma tillstånd som den olyckliga vid mina fötter skulle jag omfamna honom och kyssa honom. En tanke full av fasa for genom min hjärna. Jag samlade mina krafter och tittade dit en gång till. Nej, det var inte han. Den långa timmen som jag var tvungen att vänta tog äntligen slut. Den stackars sårade hade man burit bort. Lägg honom där borta på bänken, hörde jag regimentsläkaren befalla. Det tjänar ingenting till att föra honom till sjukhuset. Han är redan död till 3/4. Men dessa ord måste den stackars soldaten förstått. För med en förtvivlad rörelse lyfte han båda sina armar mot himlen.
Problemet är ju att just att det är så illa skrivet så att man inte tror på det som står i texten. Alltså, käken var av, ögat hänger ut, det fanns inget mänskligt kvar.
Ja, men det hade varit bra om man inte lade till det sista. Om man bara beskrev det konkret hade det varit bra.
Ja, och några meningar till kanske. Och inte stackars soldaten, utan soldaten måste ha hört dem.
Det hade kunnat stå i knauskod. Stackars soldaten, utropstecken. Eller hur?
Åh, stackars soldaten, åh. Jag blev ändå lite rörd av detta, måste jag säga.
Alltså här tycker jag att det här språket funkar. Annars blir jag väldigt provocerad. Hon bara, det var natt, jag gick ut i trädgården, morgonen sken.
Jag gillar ju sån prosa. Jag tyckte det här hade någonting. Jag började fundera på hur... När sa du den kom?
1889.
Så den kommer i den här brytningspunkten för att man märker att det finns... Hon har säkert läst typ Zola eller något sånt. För att den här...
Det gjorde hon ganska mycket, men hon läste också jättemånga rapporter från folk som faktiskt hade varit med om kriget och intervjuade folk och gjorde väldigt grundlig research.
Ja, för att det känns, alltså, i sitt sätt att beskriva världen bara på det här korta känns det som att det är snarare inspirerat av naturalismen än idealismen.
Mm,
för att det är ganska, det värjer inte för det groteska. Mm. Sen så lever det kvar i en sån här 1800-talets kvinnobild där hon på något sätt måste ändå bekänna sig till sin make, vara den goda kvinnan. Alltså det är en extremt idealiserad kvinnobild som ingår i hela den här estetiska ideologin som du också lät, nu var för lite kanske där, men man fick ändå någon ära av det. Så att det känns samtidigt som att den skrivs i ett explicit ärende och visar krig dåligt. Så tänker jag snarare att den här griper in i den moderna 1900-talsidealismen som du ändå ville komma in på, att det handlar om litteratur som vill åstadkomma någonting. Medan den rent estetiskt tror jag på det här lilla utdraget är modern.
Ja, precis. Jag tänkte precis på det, för det här är ju inte det som du beskriver, Viktor, och som Torin Måge skriver om. Här skildras ju inte verkligheten som idealisk, utan här är det just att det fula och smärtsamma och fruktansvärda ska fram. Och det är det uppfattar vi som idealism, men det är ju inte alls, det finns ju väldigt långt ifrån den tidigare 1800-talsidealismen.
Ja, men ja, på hennes tid var det här sättet att berätta ganska revolutionärt.
Jag tror jag. Det.
För att hon blandade in så mycket liksom, journalistisk prosa och så här, rapporter från krigsläkare och sådana saker finns också återgivna i någon form av fiktiv form i romanen.
För hade det varit idealism så hade det varit de tappra kämparna med sina skador kliva av tåget, stolt över fädernes landets seger på det forna slagfältet. Eller något sånt. Alltså, då hade man velat lyfta fram det heroiska i det här mycket, mycket mer. Det finns ju en sån aspekt ändå, men hon kollar ju på en del av kriget som man först ser egentligen under 1900-talet. Mm. Eller som man börjar skriva, man ser, man har erfarit hela tiden, men som man börjar tala om på 1900-talet, hur vedervärdigt det är.
Det måste ju vara en väldigt radikal tanke i den tiden att krig kanske inte skulle behöva existera, i alla fall inte i den utsträckning som det gör. Alltså när krig är någonting som du säger, som ständigt pågår och som man hela tiden räknar med ska bryta ut. Alltså bara på något sätt att mer eller mindre direkt kanske föreslå att det här skulle man eventuellt kunna göra något åt på en samhällsnivå. Det måste ju varit betydelsefullt, föreställa mig.
För jag tänker, apropå er fråga om trauma innan, så skulle jag tro att förekomsten av trauma, eller liksom hur hög förekomsten blir, hänger på något sätt också samman med attityden till krig och hur man uppfattar, alltså som enskild individ, sin plats i kriget och vad man gör där. Jag tror att det är väldigt skillnad att uppleva att man, ja men säger du att man på hemmaplan strider för sitt land, och så är man med om liksom någon bombattack eller liksom något väldigt kaotiskt som skulle kunna vara traumatiserande. Det är inte säkert att det blir traumatiserande då, för att det finns liksom en känsla av sammanhang och mening i det som händer. Mm. Till skillnad från om man då är utskickad som NATO-soldat till ett land som inte hotar ens eget land och som man inte har någon slags relation till. Mm. Och man är lite, man vet inte riktigt vad man gör där liksom. Och så helt plötsligt så ska man skjuta ihjäl massa människor. Det tror jag blir traumatiserande på ett annat sätt, för att det går inte att inordna i ett meningsfullt sammanhang i den enskildes liv.
Nej, men hon skriver ju explicit emot en tid där krig var väldigt mycket förknippat med hjältemod och ära. Och det genomsyrade hela samhällsstrukturen i dåvarande Österrike-Ungern. Ja, men hela adeln bestod av män med hög militär befattning. Poesin handlade om stora segrar vid slagfälten. Journalistiken på den tiden gick i politikens ledband och skrev liksom bara om hur ärorika segrar man hade vunnit, och i väldigt beslöjade ordalag om förluster och sådär. Och den enda argumentation hon för fram är ju den här formen av känslobaserad, men se hur fasansfullt det är. Och frågan är, tycker ni att det här fungerar, den här sortens idéroman, verksam, om inte på ett konstnärligt, så liksom för sakens skull?
Jag skulle säga ja.
Ja, det kan den vara.
Det är ju exakt verksamhets, eller kraften som finns i god journalistik. Mm. Visa verkligheten så ful den är för att demontera en myt eller lögn som annars regerar i det offentliga. Mm. Det verkar ju vara exakt vad den boken gör.
Fint sammanfattat.
Det kan ju bra litteratur också göra. Mm. Alltså, det är ju naturalismens tanke. Det är ju Solas tanke. Och de springer ju lite samma vilja till sanning. Alltså Brandes tanken också. Strindberg. Så att, ja.
Visa de mänskliga konsekvenserna.
Ja.
Mm. För jag tänker, är det inte bättre att skriva journalistik i sådana fall?
Fast, alltså det här berättar jag inte. Det här är lite grann som en chicklit roman också. Alla säger till henne, åh, du är så vacker, du är så begåvad, hon är jätterik och liksom, hon lever ett så spännande liv och alla män blir genast förälskade i henne och sådär. Bara att hon också...
Hon hinner också vara med alla eftersom de tidigare dör.
Hon har bara faktiskt bara två män som hon är väldigt trogen, men hon är ju såklart omsvärmad väldigt.
Just det, inte för slut-tjejma Marta.
jag tror det var fyra stycken.
Nej, det är fyra krig, två män.
Okay. Jag tror det var en man per krig.
Men jag
hade kanske varit en bättre bok.
Men jag gillar inte heller Solar, Michaela, vill jag bara vissa arbetsställning. Men jag tror snarare att man den här sortens idealism kan lite sakna ibland. Mm. Jag tycker om den under det svenska 60-talet. Ni vet när Göran Palm drar till Ellenfabriken och Sara Lidman drar till gruvan och allt det där. Det har en kraft när författarna gör det, för att det är en annan avsändare, det är en annan konstnärlig gestaltning. Alltså det finns något i den som man lite har lämnat vid historiens vägkant utan goda skäl, tycker jag.
Men det här är ju, alltså det är en roman skriven i en tid när det fanns också en brist på information. Jag tänker att det leder till dess slagkraft. Mm. Att folk kunde inte bara söka sig fram till såna här krigsrapporter på egen hand, utan hon har liksom intervjuat och sammanställt och läst på och populariserat i ett stort narrativ, och det är det som gjorde den här romanen så extremt effektfull, och jag har svårt att föreställa mig något med en liknande sprängkraft idag.
Mm. Men jag tror att jag blir lite anti det också, för att jag tycker faktiskt att det lever kvar på en plats, och det är i teatern. Mm. Och det är nog ingen slump att det har gjorts pjäs just av den här boken nyligen, för att det är på något sätt teatern, eller inte all teater såklart, men det finns ganska mycket teater idag som på något sätt ska försöka utbilda och lära och undervisa och påverka och väcka opinion på det här lite uppenbara och lite sentimentala sättet.
Mm. Vi ska ta en kort paus.
Med det sagt vill jag bara fråga kort, är ni pacifister?
Nej.
Ja, eller jag är emot medlemskap i NATO.
Det är jag också, men inte för att jag är pacifist. Utan för
varför
att jag
är du inte pacifist? NATO.
För att jag tror att våld kan vara nödvändigt.
Varför är du pacifist, Mikael?
Nej, men det vet jag kanske inte om jag är på något radikalt sätt. Så. Men
du är emot upprustning?
Ja.
Viktor?
Jag är inte pacifist.
Varför inte?
Nej, jag tror att människan alltid har krigat och kommer alltid att kriga. Och
den inte som... du med i hemvärnet?
Nej. Men tack för att jag har den aura. Riktigt så här PM Nilsson-aura, tack.
Jag är inte en krigsintresserad kille.
Jag är väldigt smickrad, Michaela. Det är som att säga till en tjej att hon har fint hår, tror jag.
Michaela tog det som att Viktor sa det till Michaela, att hon hade fint hår. Hon liksom kastade med håret och såg väldigt glad ut.
Jag tänkte, ha, det får jag höra ganska ofta.
Jag ska skriva en NATO-nedrustningsroman med huvudkaraktären Michaela, som är så vacker och begåvad. Och så
fint. Ska den handla om
det vill jag jättegärna att du ska göra. Och du får använda mitt namn rakt av.
Det kan handla om en bibliotekarie på Rebecka
Blomqvist, tror jag.
Dags för en kort paus. Ni som vill fortsätta lyssna på andra halvan av det här avsnittet om idealism kan göra så enkelt genom att bli en i den illustra skaran av prenumeranter av gästabudet. Det gör ni genom att gå in på gastabudet.com.
Typ?
Exakt. Klicka på fliken prenumerera och följ instruktionerna där. Och i nästa halva av det här avsnittet kommer man att få höra
Rebecka om Ibsen.
Kan du sälja in det lite mer? Det räcker kanske där.
Det blir himla spännande. Jättebra pjäs ska jag tala om.
Jag kommer tala om en av det svenska 1900-talets absolut bästa romaner som är sorgligt bortglömd.
Sjukt att du inte ens sa titeln. Vilken krok.
Ja, det här var mer avancerat.
Viktor kommer läsa en dikt. Det får ni absolut inte missa. Tack för att ni lyssnar.
Tack.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.